If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Karin Gide, hej.
Peppe Öhman, äntligen.
Ja, det var inte igår, men nu är vi här och det känns så bra att höra din röst i mitt öra.
Och nu sitter jag och kollar på dig här på FaceTime och då är ju du sån kalifornisk klisché, så lite solbränd med slingor, så här sköna, vad ska man säga? Vi kan väl kalla det för leisure wear, fast man vet att de är satans dyra. Och sen så är det en lagom vaxad, lite halvskitig, det vill säga under användning, surfbräda som står lutad lite casually bakom dig på väggen. Och sen så har du så här fina designertavlor i ett konstfullt mönster också på den här väggen. Alltså det är living your dream, som jag brukar säga.
Ja, det låter ju finare än vad det egentligen är, men jag tar det. Jag tar det, hörde.
Äg det.
Jag sysslar ju fortfarande på mycket surfing och mycket hästar. Och du är ute, det här kommer inte att handla bara om surfing och hästar, den här podden, men jag vill bara säga att det är så spännande att du är ute efter att köpa en häst.
Jag är ute efter att köpa en häst och konstaterade just att det här måste ju vara svårare än att försöka hitta ett ragg på Tinder, för att utbudet är, alltså jag blir trött så fort jag börjar scrolla och så är det så här, vad vill jag ha? Vill jag ha en stor, mörk och muskulös, eller vill jag ha en liten, gullig, blond? Vill jag ha en snäll, eller vill jag ha en lite edgy? Vill jag ha en ung, eller en lite äldre, mogen? Alltså, I don't know. Ja, men jag behöver en agent.
Ja, du måste ju också provreda jättemånga innan du bestämmer dig.
Ja, men då kanske jag får ett rykte som en så här oseriös slatteköpare på bygden. Jag vet inte.
Nej. Den tiden har vi kommit förbi. Du får bara helt enkelt ta ansvar över ditt hästintresse.
Ja, jag får göra det. Och sen tror jag att det är lite så här, man får kanske lite det man betalar för i den här världen med hästar. Och jag får väl kanske hacka i mig det. Jag trodde att jag skulle kunna hitta något sånt där fynd, jättebra häst på alla vis, 10 000 kronor. Det finns ju inte i verkligheten. Så att man får väl lägga till en nolla eller så. Så får vi se hur det går med det. Fortsättning följer.
Ja, det får bli en spännande följetong. Och jag ser fram emot den dagen du verkligen slår till, så vill jag att mellan radernas Instagram ska finnas en bild på den hästen där.
Det kan jag lova, verkligen. Men du, nu är det påsk. Mm. Vad har du i påskägget?
Ja, men alltså påsken är ju det är ju en av mina favorithögtider, det var det i alla fall medan vi bodde i Finland. Men här i USA så, alltså folk är inte så lika hängivna påskfirare. Det som inte jag mest av allt tänker göra är åka till Schupps, som är en sån här lokal mataffär som säljer nordiska och tyska produkter. Och du vet, där allting kostar, som ett paket med knäckebröd kostar $15. Du vet, allt är jättedyrt.
Vet de för övrigt skillnaden mellan nordiska och tyska bara?
Gud nej, de säger in lite holländsk mat. Allt är liksom Och man tar det man får. Och, men där hittade jag förra året så här minjongägg, fatsars minjongägg. Vet du vad det är? Det är liksom så här jättegammal tradition från Finland där man sätter in, alltså det är choklad i riktigt äggskal. Alltså man har sugit ut ägget ur ett vanligt hönsägg. Ja. Och sen sprutar in choklad och de heter minjongägg. Super, har funnits liksom i, om jag säger hundratals år kanske jag tar i.
Men vet du gud! Ja, men nu fick jag ett barndomsminne från när jag var sån här, gick sån här påskkärring, du vet, som man gör i Sverige. Och så gick jag förbi någon sån här ålderdomshem som var sånt där lite finare, där typ gamla rika människor bodde, ett sånt ålderdomshem eller vad det hette. Och där öppnade en farbror och så fick han någon liten teckning där och så sa vi glad påsk, jag och min kompis. Och så fick jag... alltså riktiga ägg. Och sen så när jag liksom knackade på dem så var det choklad. Alltså solid choklad. Exakt. Det var typ det godaste jag ätit. Och jag visste inte att det var en grej. Det kanske var en finländsk farbror. Eller så var han bara rik och hade choklad.
En finländsk adelfarbror. Ja, men förmodligen. Såna hittade jag nämligen i fjol här på Shoop som heter. Och sen är min grej där. Då lurade jag barnen att de skulle vara tvingade att äta ägg på morgonen. Och du vet så... knäcka de ägget och så är det choklad. Det var en fin stund i mitt föräldraskap. Så jag hoppas kunna återskapa den.
Verkligen, vilken jäkla 5+ föräldragrej alltså. Det är sånt där de kommer ihåg. Ja, själv har jag köpt överprisat påskris någonstans på något torg här på väg från kontoret och så får vi se vad det blir med det. Men någonting blir det.
Ja, och ni ska ju fira på Gotland och det är väl ändå öarnas ö.
Det är Önas ö och Lammens ö.
Just det.
Men där har jag också en himla massa påskpynt från när ungarna var små. Så får vi se hur mycket. Det jag tycker är lite svårt med tonåringar. För de är liksom lite sådär, vet inte, orka påskpynt. Sen bara, mamma varför påskpyntar vi inte? Gud vad tråkigt. Man vet liksom inte riktigt vad man har om där smakerna. Nej.
Jag tror att de innerst inne är de barn, de försöker bara verka vuxna. Jag tror att de uppskattar alltså påskäggsjakt och allt som är påskpynt att göra. Bara dra ner dem i barndomen igen under den här högtiden och sen får de vara tuffa igen när skolan börjar.
Ja, jag ska nog göra det. Det här med påskäggsjakt är min paradgren. Det har gått lite överstyr de åren, de här stackars barnen. Kom hem så hade de haft någon så här runkeeper, så hade de gått typ en mil.
Nej!
I södra Gotland. Det var helt slut.
Vad har du gjort, ägg? Alltså,
det är väl lagt de här äggen på massa. Typ någon gammal fiskebod i ena änden av ön.
Gud, vad roligt.
Gammal tall i andra. Men jag hade en väldigt fin karta som påskharen, det vill säga jag och min man, hade gjort med. De fick en massa godis på vägen som liksom färdkost, men de var så helt dammiga. Bara, hjälp, vi är trötta i benen. Ja, det kanske blev lite för roligt där.
Men hörru,
vi kanske ska prata om det vi egentligen ska prata om enligt rubriken i den här eller titeln på den här podden, nämligen böcker och text och allt som är mellan raderna.
Vad har du läst i veckan, Karin?
Jag har inte läst ett jävla skit i veckan, men jag har däremot läst några riktigt trevliga böcker sen vi hörde senast. Och några av dem tänkte jag prata om. Det är nämligen så att jag har läst Margaret Atwoods senaste, den här gammal kärlek, alltså noveller, det är en novellsamling. Och så har jag läst Agneta Pleijels senaste självbiografiska tredje delen då i hennes sådana romaner. Den heter Sniglar och snö. Fin allitteration. Sen har jag också läst, jag gillar ju noveller som du vet. Och du har läst en gammal novellsamling av Chimamanda Ngozi Adichie. Det där som nästan kväver dig. Det var ju hon som skrev En halv gul sol och Americana och de här. Vad har du på bokhyllan?
Jag har läst mycket engelskspråkiga böcker. Jag tänkte säga att jag har gått in i en fas där jag läst lite så här om apokalypser, men så insåg jag att det är ju det jag ganska ofta läser. Det är liksom min genre. Men så är också så här futuristiska apokalypser. Men kanske apokalypser alltid är futuristiska, för de har ju inte hänt hur som helst. Så jag har också läst lite feel good som jag har åsikter om. Så vi vill tala om The Future av Naomi Alderman, som handlar om en ganska nära framtid där världen håller på att gå under och tech-miljardärer har liksom byggt sig bunkers runt om i världen. Men deras problem handlar om att de måste veta exakt precis innan världen går under, för när det går åt helvete då är det svårt att ta sig någonstans, då liksom kollapsar allt. Så deras grej är att de måste ta sig i rätt tid, och så finns det en liten grupp, så här motståndsrörelse som försöker hindra de här miljardärerna från att helt enkelt dela med sig av sina bunkers till vanligt folk också. Så jag läste en bok
som... Det låter som det typ redan finns.
Ja, men jag vet.
Vem, är det inte han Facebook...
Mark Zuckerberg.
Han gör väl någon form av bunkerliknande byggnad av en ö.
Men på Kauai, på Hawaii, han har ju köpt upp halva ön Kauai, där han håller på att bygga en gigantisk bunker. Ja, det är super.
Det är något så osmakligt i det där, att jag bara vill bli någon form av grillarevolutionär och åka dit och typ...
Smälla upp den, ja.
Ja, och först typ klottra på den.
Det känns ändå medleist. Ja, jag tog till våld genast i min fantasi.
Nej, ja, men man börjar med klottret, ja.
Ja, nej, men det visst är det äckligt. Men det var ganska härligt att läsa den här romanen. Men jag ska lista vad jag har läst. Sen kan vi gå in djupare på dem. Så jag har också läst Pineapple Street, som är skriven av, jag tror det är Jenny... vad heter hon? Jenny Jackson kanske? Och som utspelar sig, jag läste om det i New York Times, tänkte det här blir härligt att läsa, utspelar sig i en sån här överklassen på Manhattan, och en kvinna som blir ingift i en sån här familj som har sysslat med fastigheter i generationer och har liksom så här en förmögenhet som har kommit liksom från flera generationer sen, så att alla egentligen behöver ingen jobba så hemskt mycket, för att de här byggnaderna som de äger runt om i New York drar in så mycket pengar. Och så det handlar mycket om överklassen, men det är riktigt liksom gamla överklassen i på Manhattan och hur det är att komma in i den. Och den är cool, men finns en sak som stör mig supermycket på den här, i den här, kanske det är en vanlig grej i feel good genre, men jag tycker det är ganska klumpigt gjort här. Och så jag läste en bok som jag tycker är jättebra, Chain Gang All Stars av Nana Kwame Adeyi-Brenya. Och som också utspelar sig i framtiden i USA, där fångar får göra så här gladiatorspel under 5 år, får de, kanske 3 eller 5, minns jag inte, 3 eller 5 år, får de i alla fall strida mot varandra tills döden, och den som överlever under den här tidsperioden blir frisläppt. Och eftersom de flesta som sitter i fängelse i USA är svarta, eller lite latinos, men också svarta, det är alltså inte vita människor som sitter i fängelse, så är det här framtiden i praktiken liksom people of color som slåss till döden. Och den här boken är en väldigt jättespännande och välskriven, men den var liksom för våldsam för att mitt bräckliga psyke skulle klara av den, så jag var faktiskt tvungen att lägga den ifrån.
Men ändå är du liksom apocalypse queen.
Ja, men det var alltså för mycket gore, och jag ville på något sätt inte lägga den ifrån mig, för det var alldeles tydligt en jätte, nästan lite på näsan skriven, men en bra kritik mot det amerikanska fängelsesystemet. Och liksom rasismen, strukturella rasismen i USA. Men samtidigt som det var gladiatorspel. Mycket bra, men också fy fan vad det var hemskt.
Är den ändå så pass bra så att du skulle rekommendera den? Eller är det så här, nej, det var en obalans liksom, att det blir lite som vissas reaktioner på typ American Psycho. Du vet, Brett Easton Ellis var det, va? Eller vem var han?
Exakt. Ja, men alltså, den är absolut läsvärd, men den, man måste liksom vara beredd på att det kommer att vara mycket våld Och liksom, det handlar också om en framtid. Alltså jag tycker det är mycket, jättemycket intressant där, eftersom det handlar om folk. De här gladiatorspelen är som en sport. Det är som folk som är besatta av amerikansk fotboll eller liksom basket eller baseball här. Man har ett lag som man hejar, eller liksom en kärna som man hejar extra mycket på. Och så säljs det jättemycket merch.
Och som liksom, i Hunger Games typ.
Ja men exakt, precis. Det påminner faktiskt ganska mycket om Hunger Games. Och så finns det en liten proteströrelse som är sådär att, men håller vi på med liksom, det är ju människor som tar liv av varandra, det här är ju helt oetiskt, vi kan liksom inte fortsätta med det här. Det här är inte sport, det är mord. Men eftersom det finns så mycket pengar och så mycket underhållning, så anses de här liksom demonstranterna mot det här vara, nej, men de töntiga och liksom, det är liksom inte sexigt att tycka att den här liksom sporten är liksom osmaklig. Och det är mycket intressant, men som sagt, så det liksom går, det är synd, alltså det liksom en sak i böcker som jag tycker liksom är synd, de verkligen skriver den för mycket på näsan. Jag tycker att man som läsare ofta vill liksom fatta själv, räkna ut saker och ting själv utan att någon annan förklarar för en för tydligt hur det är, varför det är ett problem. Och jag kan förstå att det, eller alltså som författare själv tycker jag att det är jättesvårt, men när man är för övertydlig, när man är för flummig, för det kan ju också vara frustrerande när någon är för flummig. Men den här boken, Vid sidan av våldet, så blev den kanske för mycket, ja, övertydlig. Många så här fotnoter med att så här många svarta sitter i fängelse i USA och liksom, så här många döms liksom på ganska så här bräckliga grunder. Och det är ju en jättebra påminnelse om vilket sunkigt land det är jag bor i. Men det kunde kanske finnas ett snyggare sätt att göra det på. Däremot tänker jag att jag kanske, alltså det känns som den här definitivt kommer att bli film. Så om man väntar några år så kanske man kan se den på...
Det känns nästan lite som efter Hunger Games så kom det ett gäng såna här... lite den typen, alltså romaner i samma genre. Någon slags futuristisk fantasy eller vad man ska säga, med mycket våld som tema. Alltså det ultravåld, lite som så här Clockwork Orange eller någonting. Det är liksom en genre i sig. Eller kanske 1984 eller någonting. Nej, men det här genren när människan har blivit så avhumaniserad. Mm. Att allting är en liksom bloodsport på något sätt. Så det är någon konstig hybrid mellan primitivitet, vårt primitiva jag och vårt framtida jag, eller framtiden. Mm. Så jag tycker att det är intressant med liksom paradoxen mellan att vi regredierar som människor i takt med att vi går framåt. För att det är ju det som många, om man betraktar samhällsutvecklingen bara de senaste åren, så är ju den reflektionen många gör. Att herregud, man säger... kanske inte till sina barn, man försöker nästan undanhålla för sina barn det faktum att det är färre länder som är demokratiska, vi är mindre jämställda, det är fler krig, det är djupare sociala klyftor, the list goes on and on and on, liksom medelklassen, ja men du vet. Mm. Så det jag kan förstå attraktionen i den här typen av genre, samtidigt så jag har lite svårt för våld eller sex för den delen som stilgrepp liksom. Mm. När en ganska medioker bok, det vet jag inte, den kanske inte är det, men en bok liksom kryddas eller tryfferas med såna här spektakulära scener för att liksom på något sätt väcka intresse, och då känns det som att det nästan är skrivet mer som ett filmmanus eller någonting. Det är, vad ska man ta på sextemat? Ja, men 50 Shades of Grey blev ju också en film. Det blir liksom lite så... Vad hade den här historien varit utan sexscenen eller utan våldscenerna? Nej.
Men jag känner också, det här kanske någonting... Jag undrar om det finns någon slags kulturell skillnad också. För att amerikaner... Nu känner jag det grovt, men amerikaner är ju... besatta av liksom våld och inte lika sex, de är ju livrädda för sex, men liksom våld och skräck, alltså Halloween är ju den största högtiden. Säkert också för att det är någonting som inte har liksom någon specifik religiös grund i sig, utan att det är liksom någonting som alla kan enas om. Men skräckfilmer och liksom skräck, det finns en skräckcamp som man kan gå på, och liksom Disneyland förvandlas ut till liksom ett skräck Disneyland, och Universal förvandlas till ett skräck Universal. Vi har ett middag med några amerikanska kompisar häromdagen, och de berättade hur de, eller pappan i familjen, han älskar att gå på liksom Universal, kolla på skräckfilmer, också gå på Universal när det är Halloween. Och då har de liksom, de har anställt skådespelare som springer omkring och liksom skrämmer gästerna. Alltså hoppa fram och få ta igen. Och det är typ min värsta mardröm. Fy fan vad obehagligt. Tänk att betala för att vara med.
Jump scares. Jag har ju till och med som tråkig förälder sagt till mina barn att de här liksom när de hoppar fram och tar tag igen och så. Ja, det är inte ett kul skämt för mig. Jag mår på riktigt dåligt av sånt. Så kalla mig löjlig liksom, men nej.
Men gud, jag är likadan. Men det finns någonting i det här som kittlar amerikanerna. Jag vet liksom inte riktigt vad det är. Det kan ju inte
men det är någon slags dödsskräck. De älskar ju också såna här, du vet, inte bara så här spökserier som Det okända och sånt där. Jag kan tycka att sånt är lite roligt. Men de amerikanska varianterna är så här, portals of hell, demons, du vet, allting är bara så här otroligt terror liksom. Det ska alltid vara någon jävla demon som kravlar runt på väggen. Det kan inte få vara ett vanligt litet husspöke, så här mormor som säger hej. Nej, vi ska liksom vara besatta, allting ska vara liksom ondska. Det är väldigt konstigt.
Och det går ju kanske liksom inte att förklara det med att amerikanerna inte har varit ute i krig. För annars finns det ju någon slags förklaring att i länder som är utsatt för mycket våld så finns det liksom knappt thrillers och skräck.
Ja, men inte alls en förklaring kom jag på. Det var ju väldigt långsökt. Men jag tänker inte ursprungsamerikaner utan liksom nordamerikaner liksom av descendants från kolonisatörerna snarare. Har ju inte riktigt den här naturmystik-kopplingen som många kulturer i Europa har. Liksom, att det var lite tomtar och troll i skogen och det är lite älvor och det är lite...
Inte liksom, så mycket Elsa Beskow liksom.
Nej, och liksom våra tomtar det var, och midsommar och allting är så här från de här gamla naturmystiska religionerna liksom. Finns det ju kvar Lucia. Alla så att säga, kristna högtider i Sverige har ju någon sån form av liksom, naturreligionskoppling från början. Och då kanske det blir det att det inte är lika, det här övernaturliga är liksom, det är inte lika hotfullt. Alltså kan det ha att göra med det?
Jag köper det, jag älskar den här teorin. Jag tycker super mycket om den. Att USA är ett så nytt land, folk har ju kommit hit, alltså vid sidan om då ursprungsbefolkningen som de har, men ett så nytt land, så folk kommer från olika platser, det finns ingen gemensam kultur i det här som vi har vuxit upp med tomtar och troll och nej, det är, nej, men jag köper den, jag gillar den. Så de har varit tvungna att skapa sin egen moderna liksom, skräck.
Och alla hade någon så här synsk mormor som kollade lite i kaffesump ungefär. Ja. Medan i USA är det ju så här, Long Island medium, hi, I'm Teresa, I'm a psychic medium, how are you? Do you have a grandmother who's passed? Och så är det så här, 19 säsonger med någon tant liksom i Long Island som åker runt på Costco och liksom pratar med folks gamla döda andar. Och så blir det som helt så här kommersiellt. Det är i och för sig sjukt roligt liksom med de där kontrasterna.
Det är det. För det måste man, det är ju väldigt lätt att snacka om USA som ett jävla shitland, men om det är någonting de kan så är det ju verkligen underhållning. De kan verkligen...
Otroligt bra på det.
Det finns ingenting de inte kan göra underhållning på. Det är liksom verkligen från liv och död. Och så blir det ganska bra. Jag kollar om Veep. Jag vet inte om du kommer ihåg den tv-serien Veep. Liksom
ja, utspel. Och älskar Veep.
Den är fortfarande så bra. Alltså jag såg sista avsnittet igen igår. Och jag tänkte på... Men alltså den är en satir på en riktigt usel president i först vicepresident och sen president i Vita huset. Och hur fult alla talar med varandra där. Alltså det är som en kvinnlig Trump före Trump. Men,
ja, och Julia Louis-Dreyfus är det som spelar. Hon, ja, hon som breakade i Seinfeld. Hon är ju också en av mina favoritkomedian. Ja.
Hon är otrolig. Verkligen, ja, otrolig.
Jag kan också rekommendera hennes podd som heter What I've Learned.
Just det, den har du tipsat om förut.
Bara, fortfarande finns kvar, den kanske bara gick en säsong typ under pandemin eller så, för hon blev väl alldeles för uppbokad sen. Men den, ja, hon intervjuar otroliga kvinnor. Apropå det, nu gör jag en liten TV4-övergång till ett läsarbrev mitt i allting.
Ja.
Från Ulrika som skriver så här: hej, så härligt att ni är tillbaka. Då får jag dåligt samvete eftersom det ändå faktiskt har gått 3 månader sedan senaste avsnittet. Vi, ja, slog på stort där och bara, hej, vi är tillbaka. Är nyopererad och lyssnat varje minut på avsnittet. Låt inte dröja så länge till nästa gång nu, punkt, punkt, punkt. Förlåt Ulrika, det gjorde vi. Förlåt. Men kan ni inte klämma in en Maria Gripe-bok? Hon hade ju fyllt 100 år igår. Det här var alltså i november. Bor i Nyköping och här har vi firat lite extra. Ni har ju båda gåvan inom citattecken, för det lite okulta har jag förstått. Just det, vi pratade om sånt senast. Mm. Vissa gripeböcker är så mystiska. Hälsningar, Ulrika. Alltså, ja, det var ju så jag tror började flumma till det med andar och sånt där redan i tidig ålder. Det var när jag läste Torduven flyger i skymningen, mm, just och de här böckerna av Maria Gripe som är helt fantastiska för just, vad ska vi säga, mellanåldern, mm, kan man säga det. Säg att jag var kanske 10-11 och hon var lite som, vänta, vad heter den här latinamerikanska
Allende,
författaren?
Isabella Allende.
Ja, Isabella Allende, ja, fast liksom ungdomsförfattare och, mm, svensk, att det var såna här glidningar mellan liksom, alltså hon vävde in de här lite andliga existenserna och mystiken i vardagen på något sätt, och paketerade det på ett sätt som passade så bra in i det här coming of age och en ung människa, hur man känner sig, liksom man undrar så här, vem är jag egentligen, vad är mitt ursprung, och då tänker man ju på såna här frågor, för det handlar ju om existensen, I guess, det där med andevärlden, liksom, varför finns vi här på jorden, mm, och vad har vi för syfte.
Men alltså Karin, alltså, jag läste ju också Torduven flyger i skymningen, otrolig, ja, titel. Och det tänkte jag på när du började prata om den, hur det är vissa böcker man läste när man var där, mellanåldersböcker, som man verkligen bär med sig hela livet. Hur vilken otroligt, ja, så otroligt fint det var att man läste de böckerna. Och nu kommer jag att låta som en gammal gnällig tant, men fan vilken synd det är om barn och liksom unga inte får den upplevelsen. Alltså, mm.
Jag kan också bli lite vemodig. Jag tänker på, ja, Agnes Cecilia, En sällsam historia var ju en bok, och sen så var det ju Skuggan över stenbänken. Det var några som kom ut runt 1980, och de har verkligen, sen innan dess var det de här Hugo och Josefin som blev någon tv-serie också, men de har format mitt liv. Alltså jag tänker på de här gestalterna, mm, gestaltningen så att säga. Och jag kommer ihåg någon gång en tordyvel flög in i något väldigt dramatiskt ögonblick, in faktiskt genom fönstret och hamnade upp och ner, och den var så här gyllene som en skarabé, och hur den förebådade någonting. Och det hände mig i vuxen ålder, och då blev jag liksom direkt hoppa tillbaka till barndomen. Och jag vet inte vad som formar mina barn, men jag blir jätteledsen om det är någon trend på TikTok.
Ja, jag vet. Åh, gud. Eller någon känd YouTuber. Ja. Nej, fy fan.
Nej, det är en sorg. Det är en sorg hos mig att mina barn inte läser alls i den utsträckning jag hade velat. Men det är man ju inte ensam om att känna, kanske. Och jag tror att jag skulle ha någon superkraft som är bokälskare själv. Och,
ja, samma här.
Och det är liksom bokförläggare i min släkt och min familj. Och vi har mycket böcker och tillgång till böcker. Men jag vet inte.
Pluggat litteraturvetenskap har du ju också. Ja. Böcker är ju verkligen en stor del. Skrivit böcker har du gjort. Nej, men Alltså, Karin, jag tänker att jag försöker verkligen tvinga läsa för 20-åringen och sen tvinga 14-åringen att läsa en halvtimme varje dag. Men så är jag också jättenoga med att sitta med en fysisk bok i sängen varje kväll. Jag vill liksom att mina barn ska se mig sitta med den boken och se mig läsa. Det har knappast någon stor betydelse, men åtminstone... Ja, åtminstone finns det någon grund för tjatet på att de ska läsa, men verkligen visar att jag läser själv.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi kan faktiskt gå över till ett annat läsarbrev som faktiskt plockar upp det här temat lite. Och det är från Siri. Och hon säger, åh herregud, ni är tillbaka. Fan, dåligt samvete. Men det är så himla fint när ni skriver, jag blir så glad. Ge inte upp. Och jag kan säga att det är inte brist på intresse att vi är så infrekventa, utan det är brist på tid och också den här förbannade tidsskillnaden som är 9 timmar, som gör att det är nästan omöjligt att planera stunder när båda kan. Men vi gör så gott vi kan här. Nu säger Siri så här. Jag satt med telefonen i handen och scrollade i poddappen. Och precis när jag tänkte, fan, det blir kanske inget mer mellan raderna, så dök notisen upp. Ljuvligt att höra er bubbla av ämnen och ta upp med varandra. Ni anar inte hur fint det kändes att höra er jingle igen. Den får ni aldrig byta. Åh, hjärta. Tack. Och jag kan inte beskriva hur mycket jag tycker att ni behövs. Ni är för intelligenta och underhållande. Ni är för intelligenta. Ni för intelligent och underhållande samtal som är en oas i en kulturdebatt som ofta är dödligt ankdammspretentiös. Tack snälla. Får man passa på att önska ämnen? Jag drar igenom de här nu, Peppe, så har lite inspo. Jag skulle bland annat jättegärna höra er prata mer om det ni pratade om i början av avsnittet, förra avsnittet. Typ om avvägningen mellan språk versus dramaturgi och den stora efterfrågan på storydrivna böcker och behovet av eskapism och marknadskrafterna där. Och om vad handlar debatten om autofiktion egentligen om? Vad är det många kritiker retar sig på? Den är intressant. Vilka faktorer kan göra att autofiktion blir sämre än renodlad fiktion? Eller handlar det mer om att för många krönikörer får ge ut böcker för att förlagen ska få billigare marknadsföring? Alltså, jag tror nästan all of the above på den. Avvägning mellan språk versus dramaturgi och storydrivna böcker, det var vi ju inne på där med de här sexscenerna och mer liksom serieliknande upplägg, kan man väl säga, när det gäller romaner, att det ska finnas kapitel med tydliga scener i och den här boken som du berättade om, Peppe, och debatten om autofiktion, vad den handlar egentligen om. Alltså förutom det kommersiella, att det behövs en tydlig profil, att du behöver liksom vara någon som någon känner till. Det finns ju kommersiella krafter i det naturligtvis. Så kritiken, jag undrar, kan kritiken vara att man tycker att det är liksom ett billigt grepp? att vara för autofiktiv. Vad tror du, Peppe?
Ja, jag tror det, men autofiktion, det är också något slags mellanbegrepp mellan fiktion och att vara en, liksom, att skriva en biografi. Att det är ju, alltså jag tror verkligen som du säger, för att oberoende vilken sorts bok man skriver så tror ju folk att man skriver om sig själv. Och jag tänker att då blir det kanske intressant för förlagen att skriva så att det här är autofiktion, det här handlar verkligen om författaren. Här får du veta mer om den. Allting är intressant, ibland är det liksom lite hittepå, men det handlar mycket om författaren. Och jag vet inte om det är någonting som, alltså, som Instagram eller andra sociala medier på något sätt fostrar oss in i, att det privata är så otroligt intressant. Eller om det är någonting, jag antar att det alltid har funnits, som alltid har varit intresserad av personen. Jag menar, liksom, Henrik och Märta Tikkanen skrev ju om varandra och sig själva. Men att vi kanske det har eskalerat på något sätt, och att det att folk köper färre böcker har gjort att förlagen hela tiden måste bli mer kommersiella. Och jag tänker där kanske också det här liksom väldigt storydrivna kommer in. Man vill läsa liksom en deckare som man känner till, ungefär på deckare, men där man liksom förstår strukturen, så här kommer det gå till. Det här är liksom, varje kapitel lämnar ett sug efter nästa kapitel. Och det autofiktiva, här får jag dyka ner in i en känd person, hur den egentligen är, vad han egentligen tänker. Och det ska väl finnas plats för en sån litteratur också, men det är ju väldigt tråkigt om det sker på liksom bekostnaden av andra historier som kanske inte genast är liksom till ytan lika kommersiella.
Men det som blir lite kul ibland tycker jag är ändå att man tycker att det är kittlande med det här privata och det är mer intressant än det hittar på. Ja, men det privata är ju så otroligt tråkigt ibland. Alltså vissa av de här autofiktionsromanerna jag har läst, de är så... Jag hör inte till dem som känner liksom en kittling i de här långa, långa beskrivningarna av detaljer. Som finns, jag vågar knappt säga Karl Ove-ordet, men det finns ju många exempel, jag ska inte bara dra det liksom. Och det kan jag faktiskt tycka med den här Agneta Pleijel-romanen som jag läste nu, vardagen blir inte mer intressant alla gånger för att liksom du är en känd författare idag. Och inte, jag tycker inte Ingmar Bergmans dagböcker eller Lars Noréns eller så blir heller intressant för att de var stora dramatiker och så. Men det där är väl kanske en smaksak. Vissa tycker det är jättespännande. Ulf Lundell har gjort några såna här dagböcker. Sen är ju det mer, det är mer auto än fiktion. Å andra sidan. Men om man då tar skärningen att det ska bli, om man skriver based on a true story, att det blir liksom mer kittlande då.
Gud vad jag kände en obehaglig lust att försvara Ulf Lundell. Jag vet inte varifrån den impulsen kom.
Men, stackars men det har varit... vite man, eller så.
Ja. Så får det här alltid inte heta stackars vite man. Nej, men... Alltså han får ju verkligen till det i sina dagböcker, men det kanske också är för att det är så härligt att lyssna på honom kommentera samtiden. Alltså jag tycker det är ju ganska okej, jag tycker faktiskt det som folks analyser och åsikter är intressanta än deras privata liksom, vart de åkte och vilken sorts kaffe de drack eller liksom vem de träffar på lunch. Alltså det är ju, en analys är ju ofta, tycker jag, är spännande. Men däremot alltså Knausgård när han sitter i typ så här bok två, när han sitter på den där någon slags här förskola med sitt barn och vill ligga med den här personalen. Det är som en scen som verkligen lives rent free in my head, skulle man kunna säga, vilket jag verkligen inte vill. Jag vill verkligen vräka den scenen.
Den fastnade faktiskt hos mig också. Men apropå det, något som precis har diskuterats när det gäller vad drar vi gränserna i våra... har gränserna pushats för vad vi delar i sociala medier? Så i Sveriges sociala medier, eller media får man säga, Anktam, det här har inte med litteratur att göra, så har en fotbollsspelares fru Changa Forsberg.
Just det, det såg jag, det såg jag.
Hon har skrivit ungefär typ så här: nu ska vi skiljas, det känns för jävligt, du har ghostat oss, mig som din hustru och dina barn, dragit till New York och skiter i oss, hej då, tråkigt att det blev så här. Ungefär så på hennes Instagram. Och fått, det har väckt så fruktansvärt stor debatt. Otroligt överdrivet. Det har väckt en liten debatt. Ena lägret är, varför delar du med dig så här? Varför hänger du ut honom? Sånt där ska hållas liksom privat. Andra lägret är, fy fan vad skönt att du inte håller på och putsar. Utan säger det som det är. Och han verkar ha varit ett as, så att let him have it. Ungefär
vad
så.
Vad tycker du?
Jag tycker att hon får skriva vad fan hon vill. Så länge hon inte begår, alltså far med osanning eller gör något som kan skada barnen. Nu var barnen rätt stora vad jag förstår, men
det är eller ju hennes det? Instagram. Det kan vara att de är ganska små faktiskt.
Jaha,
ser okay. En som hänger
jag
mycket på Instagram.
Jag fick för mig att det var vuxna barn. Ja, okej. Okay. Ja, men då kanske jag tar tillbaka lite, för det kanske inte är så roligt för dem i och för sig. Men däremot att visa att man är uppriven och ledsen efter en skilsmässa tycker jag är står var och en fritt att skriva.
Ja, men verkligen. Jag känner, jag kommer att dra kortet kvinnohat igen. Jag tänker så att det som män och älskar mest av allt är ju liksom, alltså, idrottshjältar. Alltså folk som är duktiga på att spela jättebra fotbollsspelare eller basketspelare eller ishockeyspelare, vad som helst. Och så kommer den kvinna och kritiserar den här personen. Känner de att det är indirekt att de blir kritiserade. Alltså, och sen tror jag inte, utan det är ett faktum att liksom tongången på sociala medier, nu kan jag bara referera till liksom amerikanska undersökningar, men det har blivit mycket, mycket hårdare. Alltså folk är hårdare och grövre liksom. Det finns läst flera intervjuer med politiker som berättar att förr så kunde de få kritiken typ, du är dum i huvudet, men kritiken är nu, jag kommer hem till dig och ska mörda dig och dina barn. Alltså det finns någonstans eskalering av hur man liksom uttrycker sig online. Och det som man ser online kanske inte har någon liksom automatisk övergång till liksom våld i verkligheten. Men jag vet inte om det är en helt liksom solid vägg däremellan. Jag tycker det är otroligt, otroligt obehagligt. Jag kollar på jag kollar på The Bachelor, och som är ett TV-program. Men en av de kvinnorna som var typ sist, typ, hon var topp tre, som han sa att den mängden hon är liksom svart. Den mängden liksom rasistiskt hat hon har fått efter att ha haft mage att visa sig i tvn och liksom kysst med en vit man var liksom helt otrolig. Och jag tänker att att folk går till liksom, men också sätter under sitt eget namn, man liksom är öppet rasist. Det finns någon skam liksom för liksom hot och rasism som man lägger ut i sociala medier. Det tycker jag är chockerande. Det är verkligen för jag tycker på något sätt att om man skäms förstår man att det som man gör är fel, men om man inte ens skäms för det har man liksom passerat någon sorts gräns.
Men är det inte hela samhällets känsloyttringar fruktansvärt gränslösa tack vare som en konsekvens av sociala medier, och att vi har liksom rivit ner väggarna till privatlivet, och det får också ringa på vattnet i litteraturen. Man måste fläska på. Man måste fläska på hela tiden i all underhållning. Liksom Barbie-filmen, det finns inget, det får inte bli mer rås. Alltså det går inte att göra det mer rås. Alltså Ryan Goslings, den där, jag har inte sett Academy Awards Oscarsgalan, men jag har däremot sett hans uppträdande på YouTube som en av honom mellanakt där eller något, när han sjöng om att vara Ken. Att det är liksom så, allting är liksom så här mer och nedtonat måste vara det sista folk liksom söker, och allting blir så extremt, allting blir en trend. Till och med de som vill vara mer nedtonade, typ när den här soft girl-trenden, blir liksom en grej. Ja. Nu är det en grej att inte vara en grej. Det är väldigt, väldigt svårt att bara vara vanlig.
Det där är förresten en jättebra spaning, Karin, för jag känner att det där att allt är en trend handlar också om sådär, alltså som journalist kan ju säga, det är verkligen lite journalisternas fel, att man varje vecka ska lyfta upp någonting. Gud, nu är tradwife-trenden, vilket är ju en otroligt osmaklig trend. Men alltså människor som gör, eller kvinnor som gör innehåll på att vara traditionella kvinnor som inte förvärvsarbetar utan bara gör liksom peanut butter from scratch och liksom tar hand om sin man och tjäna pengar på att, som influencers på att göra sånt här, inspirera andra kvinnor att sluta sina jobb, som du hör provocera det här med otroligt mycket. Men, och sen går vissa ut och säger att det här är choice-feminism, att det är, liksom att det är feminism att välja hur man vill leva sitt liv. Men då måste jag säga, nej, det är det verkligen inte. Den enda feministiska, den enda handlingarna som är feministiska är de som gör det bra för kollektiva kvinnor. Bara för att du gör någonting som kvinna betyder inte att det är feminism. Även om du gör precis vad du vill, om det inte gynnar kollektiva kvinnor är det inte feminism. Punkt slut. Hur som helst, jag tror att att det här, att allt det, att liksom att vi läser rubriker varje vecka eller varje dag, att det här är den nya trenden, att det liksom, men som du säger, det gör att ingenting är en trend. Alltså det folk gör saker utan att det är en trend. Det händer saker på TikTok utan att det är en trend.
Det är ju också algoritmerna som gör att du tror att det är en trend när
exakt.
Det är liksom en liten. Nu har vi nästa fråga här. Nu får Siri styra, för hon hade många intressanta frågor. Varför vågar förlagen bara ge ut Anders Hansen och deckare när det folk verkligen verkar vilja ha en närhet, seanser och kristaller?
Jag tror att folk vill ha båda två. Anders Hansen, jag har liksom inte riktigt vågat uttrycka det, men jag tycker att Anders Hansen är lite... Alltså han är lite för skön kille för mig. Och allt som han säger, alltså han är så, alltså det finns, förlåt, men det är inte så, att, hur ska jag säga det här utan att någon, men jag tycker att han är liksom inte en bluff, men allt går inte att dra paralleller till jord, det här liksom, vad heter den här grottmänniskan. Liksom allt vi reagerar på kan inte grunda sig i grottmänniskan. Jag tycker att det är liksom för snabbdragna liksom paralleller.
Han är vetenskapens svar på den här sköna snubben som corner you under en fest och pratar om att all popmusik kan härledas till Bob Dylan eller någonting sånt där.
Exakt!
Creedence Clearwater Revival.
Fan. Jag tror jag har haft en pojkvän som hävdade det där. Åh, fy fan.
Exakt, det är därför du är triggad av Anders.
Det är kanske därför som han triggade. Ja, verkligen. Nej, men vi måste verkligen släppa honom som hjärnexpert. Han är väl inte ens, han är väl en master typ i någonting, men han är väl inte ens en doktor i någonting.
Jag har ingen aning. Jag vet inte vad han har för olika meriter. Men det är väl, han får väl symbolisera någon slags populärvetenskaplig trend helt enkelt. Så att vi inte bara bärsar
stackare
Anders här. Alltså, stackars vite man.
Ja, exakt, där vi är. Jag tänker att han liksom ett steg smartare än din ledarstil. Eller dina kollegor delas in på basen av vilka färger de är. Alltså...
Ja, det är min trigger.
Men
du, han är ju så röd och jag är ju så blå.
Ja, exakt. Men det är inte lite grönt.
Det är därför jag vill ha kristaller, för jag orkar inte med de här populärvetenskapliga grejerna.
Nej.
Ja, men varför kommer det inte ut fler böcker? Det finns ju väldigt stor utgivning i USA, landet där allt finns, när det gäller just såna här... andliga, alltså icke, vad ska vi säga, vi säger väl spiritualism då, folk som håller på med det esoteriska och det här som anses väldigt flummigt och är säkert det. Men i England är ju det där en grej också, det är ju liksom healing och sådana saker, det är, man kan vara healer, man kan få vara certifierad healer och få jobba på sjukhus och sådär. Det är liksom väldigt mycket större i Storbritannien än i Sverige. Det tycker jag är intressant. Det finns till och med ett så här Arthur Findlay College som är en så väldigt känd etablerad skola för ja, typ mediumskap och så.
Oj.
Men i Sverige, om man pratar om de här grejerna, så får ju folk något riktigt, riktigt tomt i blicken. Ja. Och sen så hör man aldrig mer något av dem. Så det där är, jag tror att det är, Sverige är väl inte riktigt redo, och kanske kommer inte bli det.
Nej.
För den här typen av alternativa.
Men det kommer nog. Jag tänker att riktningar. Det är så här som trender i Finland ligger ju alltid ungefär 5 år efter Sverige. Då ligger kanske Sverige 5 år efter sådana trender i USA och England.
Men det finns ju väldigt mycket charlataneri och kommersiellt skit när det gäller såna här saker. Folk som tjänar väldigt mycket pengar på att sälja stenar som någon stackars barn har grävt upp någonstans i liksom Latinamerika eller någonting. Men det, och en massa övergrepp har ju funnits inom såna här olika, vad ska vi säga, alternativa kyrkor och sådär. Så att som alla andra folkrörelser så finns det väldigt mycket idioter.
Jag läste igår en artikel på NPR som handlar om att allt fler unga i USA tar avstånd från kyrkan. Det finns ju en jättestark sådär, alltså högerkonservativ kristen falang här, som alla stöder Trump, som är nästan mer politik än kyrka. Och ganska mycket liksom ekonomi också för den delen. Här är ju, behöver ju kyrkliga samfund, betalar ju ingen skatt, så det är ju ganska, ett ganska smart sätt att det blir skattefri genom att grunda ett religiöst samfund. Men jag tänker att här är kanske en, här, LA har väl alltid varit en ganska, en stad med mycket, det finns ju psychics i så här små kiosker här och där när man kör omkring i stan. Men, jag tänker att sånt ökar ju säkert, handlar om att folk bara lämnar liksom den traditionella religionen bakom sig. För att enligt den här NPR-artikeln så är unga människor trötta på liksom kyrkans negativa syn på liksom HBTQI-personer och alla övergrepp inom den katolska kyrkan. Så de känner bara, fuck it, jag kan göra någonting annat. Men så vill man ändå ha någonting liksom spirituellt i sitt liv, och då blir det typ kristaller kanske, eller healing, eller medium, eller någon slags, vad vet jag.
Ja, precis. Man vill ha någonting som handlar om existensen. Och det är ju det de här grejerna, oavsett vilket uttryck man det tar sig. Det är ju alltid det handlar om. Även naturmystik och den typen av religioner handlar ju om varför vi finns på jorden, vad vi har för syfte och så vidare. Jag tänkte faktiskt hoppa över till den här Gammal kärlek, den här boken av Atwood, Margaret Atwood. Det är helt nya historier från en av världens främsta författare, skriver förlaget. Och det är, jag tycker bara själva grejen att Margaret Atwood kommer med liksom 15 noveller när hon är 80 plus. Att hon fortsätter producera. Jag blir så himla glad när jag tänker mig, alltså själva handlingen att läsa boken. Jag fann mig sitta och le lite när jag tänkte så här, tänk att hon har suttit framför sin dator, den här kvinnan, och att hon gör det. Så hur ser hennes dagar ut? Och det är som Joyce Carol Oates, liksom. De här jävla powerhouse-kvinnorna liksom, som bara går upp på morgonen, sätter sig ner, sitter och skriver. Jag förstår inte hur de kan producera. Det som är kul är, som gör att det här, vad ska vi säga, den här aspekten blir mer en del av läsningen, är att novellerna handlar om åldrande kvinnor väldigt mycket. En samling gamla, alltså akademiker, typ gamla professorer och universitetslärare som ses i olika konstellationer där de liksom dricker drinkar, de tjafsar om vem det var som låg med vem liksom för 60 år sedan. Någon berättar om...
Underbart!
Ja, helt underbart. Och någon berättar om att bli änka helt enkelt efter ett helt liv och alla minnen och allt de gjorde. Och sen så slängs det in lite mer såna här apokalyptiska, typ lite Handmaid's Tale, typ lite så här Gilead-världen, scenarios i någon annan. Och sen så är det, apropå det här spirituella, det är någon som sitter och pratar med typ George Orwells ande.
Oj.
Och sen är det någon som är, vars själ har blivit en, var en snigel och sen blev en människa, och så det är verkligen, det är väldigt, det, och sen är det någon som pratar med den här Hypatia från Alexandria, den här gamla oraklet. Ja. Men det, den röda tråden är, så att säga, förlåt klyschan, men det, vi följer då ett äldre gift par, så att säga, på deras väg genom livet, och sen så när han då går bort, maken där, och jag satt och grät. Jag tyckte det var otroligt fint i hur man skildrar sorg i de små detaljerna. Det där kan hon. Och jag kan verkligen varmt rekommendera den här romanen. Jag är inte så mycket för såna här futuristiska grejer, så att jag rafsar väl igenom de där novellerna lite snabbt. Jag tyckte några av de roligaste ögonblicken var ju när de här tanterna satt och tjafsade med varann om liksom... Jo, men du låg visst med honom. Nej, jag hade varit i närheten om honom. Jo, men det var ju hans... Jo, jag minns det. Och kan det vara så att man faktiskt inte minns? Ja, så kan det ju vara. Ja, 60 år senare. Det var ju fri kärlek också, som de påpekar på den tiden. Så det var kanske många karlar som gick förbi.
Ja, jag är sugen på att läsa den.
Ja.
Jag gjorde en sån cliffhanger i början och jag tänkte jag måste poppa över till Pineapple Street.
Ja.
Pineapple Street av Jenny Jackson.
Vad var det du störde dig på i feelgood-romanen?
Exakt. Men det här, alltså, först vill jag säga mycket härliga saker. Jag älskar ju liksom att dyka ner i andra kulturer, och det här liksom överklassen New York är ju en, med många små detaljer, typ hur viktig dukningen är, eller exakt vilken sorts fisk man äter vid vissa tillfällen. Eller att det är viktigt att säga nice to see you istället för nice to meet you. Man ska alltid, när man träffar, även om det är en ny person, ska man säga
nice to see you. Det fick jag lära mig av någon snobbig amerikan när jag bodde i USA.
Ja, men jag tänkte på det faktiskt, att du vet säkert det. Ja. Ja. Ja, men älskade sånt. Men så dök det upp en, nu ska jag försöka verkligen inte spoila det här, den här boken, för att jag tänker att folk som gillar feel good ska läsa den här, för det är ändå en bra feel good bok. Men ett dödsfall, alltså unga människor som dör, om det inte liksom själva boken handlar om det, men unga människor som plötsligt dör. Ah, fan, jag vet inte. Det blir liksom en cop-out, tycker jag. Det blir en...
Det blir ett sånt effektsökeri av något slag.
Det blir liksom, JR vaknar upp och allt var bara en dröm, känner jag. Det är liksom en kopp. Man kan skriva saker. Folk kan försvinna ur ens liv på andra sätt än genom en tragisk flygolycka. Och två, den här, en kvinna, ung kvinna, olycklig för tillfället av olika skäl, träffar en ung man. Han är supersnygg, men odräglig och jätterik. Och hon tycker att han är så störande.
Ja,
jag har aldrig
hört
som
den historien för. Ja, nej. Jag tror han blev snäll. Innerst inne så var han mjuk. Han hade bara haft en hård barndom. Hon bara löste upp alla knutar med sin härliga kropp, typ.
Ja, men typ. Åh, herregud. Nej, men alltså, om det finns något som jag verkligen inte kan tåla, är det liksom så här förutsägbara vändningar. Och nej, alltså där... Nej, men det kände verkligen, jag tyckte det har varit så kul att läsa, och sen kom den här aspekten in, och jag kände, nu måste jag verkligen, ja, men nu längtar jag inte efter att läsa vidare den.
Nej, här tappade du mig faktiskt, helt klart. Men på det temat vill jag faktiskt säga att det är en väldigt intressant grej med den här Agneta Pleijel, Sniglar och snö, som ju också är självbiografisk, det är att hon fortsätter att vara gift med The Asshole, som liksom aldrig riktigt blir, han blir liksom aldrig riktigt god, och det är ju han, men... som idag heter Masai Saremba, han hette något annat då, men det är ju en journalist som är väldigt känd, och de är ju livskamrater, och deras, det är lite det här, vår kärlek kan ingen förstå. Du vet, som man kanske tyckte när man var ihop med någon jävla loser i tonåren. Men bara det att Agneta, hon har liksom den hållningen till sin make hela livet, och de är fortfarande gifta trots att han har varit ihop med en annan kvinna i många år, och ja.
Men vet du vad, det,
gjort henne väldigt ledsen.
Jag älskar det, alltså inte för hennes skull. Men för sånt är livet på riktigt. Alltså, jag tänker det som du sa om det, att ha liksom en story, om det här skulle vara en fiktiv historia i feelgood-genren, då skulle hon lämna honom, han skulle få sitt straff, hon skulle träffa någon härlig
och han skulle komma rik tillbaka kanske, ja. Och, eller jag också träffa någon annan.
Ja, men Hollywood-slutet. Och det är, alltså fy fan vad tråkigt. Det här är ju en, för så är det ju sällan i verkligheten. I verkligheten stannar man, de flesta kvinnor, tyvärr med det assholet. Och så finns det ju olika nivåer av asshole. Tänk att vem som helst man är gift med tycker man att den är ett rövhål ibland. Och, men det skiljer man sig oftast inte från ändå. Men nej, alltså det, den gillar mycket det, att man stannar. Inte för att man stannar, utan för att det är så livet är och för att det inte kanske alltid går exakt som man vill att det ska gå.
Hon har också en väldigt ärlig skildring av sitt föräldraskap. Jag minns inte om hon har två döttrar, jag tror det. Men i alla fall den äldsta då, som hon har med sin första man. Att de inte riktigt når fram till varandra. Att hon kanske inte riktigt ansträngde sig så mycket som hon kunde ha gjort för att liksom förstå dottern. Mm. Och hur hon på något sätt, hon medger det, men hon ber inte om förlåtelse. För hon var så här, det var det jag mäktade med då. Hon var uppfylld av sitt arbete. Hon var ju fantastisk publicist och journalist då på Aftonbladet och så, innan hon blev heltidsförfattare. Och hon umgicks ju med den tidens intelligentsia. Och hon drack och var ute och på krogen och gjorde sånt som kanske inte anstod en ensamstående ungmor, eller vad man ska säga, men som var helt livsnödvändigt för henne. Och hon var otrogen mot sin tråkiga kar, och hon ber inte om ursäkt för det, för han var, nu får ju inte han här för att försvara sig, men man kan ändå känna när man läser den här boken, bara, det var ju tur att du hittade någon annan att ligga med, tänker man. Men, nej, men det är så skönt, för att det är liksom inte, hon försöker inte göra någon förklaring eller något romantiskt slut, som du säger, utan ja, det här var min stora kärlek. Ni kanske inte tycker det, men det skiter jag i. Ungefär så. Det tycker jag.
Ja, älskar det.
Ja,
för så, det är ju det grumliga som livet finns i. Det är ju inte det liksom rena, tydliga. Mm. Utan livet är ju ganska otydligt ofta.
Mm. Nu jamar din katt. Betyder det att vi ska avrunda nu, tror du?
Ja, tyvärr kom han hit nu. Så nu, ja, nu får det vara. Hör du, Karin, fy fasiken vad roligt att prata böcker med dig och livet och icke-trender.
Tack detsamma, min fina vän. Och tack för att ni har tålamod att det inte blir så frekvent. Jag vågar inte lova något, men som vanligt så längtar vi tills vi hörs igen.
Verkligen. Ta hand om er, hörni. Läs många böcker och hör av er. Kram på er.
Puss och kram. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% 10% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.